Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ja, här ser vi alltså röntgen, glödlampan, tandborsten, högtalaren, eldstaden. Här verkar en genomgång av allt som människan har hittat på genom tiderna.
Den här podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma, Stina?
Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså, det är liksom så här, ja.
Hur menar du då?
Mellan Skylla
och Karybdis.
Med mig, Stina Oskarsson.
Och Lars Anders Johansson.
Är det här ett av de museer som ska omfattas av den fria entrén framöver, vet du?
Ja, men det tror jag, eftersom att det är ett statligt museum. Men du är väl glad att få betala? Du brukar ju håna mig för att du tror att jag gillar fria entré-reformen.
Ja, jag tycker ju att det är en felaktig prioritering, det tycker jag. Men jag tycker det ska vara upp till museerna själva att avgöra. Men jag slogs ändå av att det är inte ovanligt dyrt med 150 kronor.
Jo, det är det. Det är ju dyrare än fotografiska och många privatägda museer faktiskt. Men vi får se, det kanske är värt pengarna.
Vad har du för förväntningar på det här besöket?
Nej, men jag känner mig så här lite barnsligt glad över att bli påmind om allt som mänskligheten har hittat på. När jag ser alla de där cyklarna som hänger där uppe så tänker jag, alltså, vi har ju... Vad hade hänt om vi inte hade kommit längre? Om vi hade stannat vid cykeln, om vi inte hade uppfunnit bilen som nästa steg? Alltså, är all utveckling verkligen bra?
Fast det var verkligen cykeln före bilen. De uppfanns väl ungefär samtidigt, gjorde de inte det?
Det är över min kompetens. Men jag tänker att det måste ju ändå vara en mer avancerad uppfinning att uppfinna en bil.
Jo, det är sant. Men hade vi stannat utvecklingen, då hade vi cyklat runt på såna här höghjuliga cyklar med ett litet bakdäck och tramporna i navet på framhjulet. Jag tror att det hade varit betydligt långsammare och obekvämare.
Ja, men att det är långsammare, betyder det att det är sämre alltid?
Det beror på vad syftet är. Om syftet är att ta sig från punkt A till punkt B så är det ju definitivt sämre. Men jag tror att anledningen till att folk inte cyklar på den typen av cyklar är för att de helt enkelt är sämre.
Ja, enligt vår värdering av tid. Att liksom tiden du cyklar på något sätt skulle vara mindre värd än det du gör när du kommer fram.
Jag tror att även den tid som man sitter på cykeln är ganska obekväm på en sån där cykel. Jämfört med en modern cykel. Så att sitta extra länge på en sån cykel som är extra obekväm är väl inget vidare.
Nej, det kan jag hålla med om.
Nej, men det är ju klart att om man bromsar utvecklingen så världen skulle ju fungera ändå. Det har ju varit många hundra år när innovationstakten har gått väldigt långsam. Men jag tvivlar på att om man skulle fråga de människor som levde då om de skulle vilja ha alla de förmåner som vi har som kan ta del av de tekniska landvinningarna senare, så skulle de säkert vilja det.
Nu menar jag inte att man på något sätt skulle kunna stoppa utvecklingen, för det tror jag inte man kan. Det ligger i människans natur att ständigt utveckla saker. Men i det så tänker jag att det också ligger att man också måste ställa frågan, men är det här verkligen en utveckling vi vill ha? Alltså, allt vi kan göra behöver man ju inte göra.
Men innan bilen slog igenom i Sverige så hade vi så fruktansvärt mycket hästar som det krävdes för alla transporter och jordbruket och så vidare. Så att vi var dels tvungna att importera stora mängder spannmål för att hålla alla de här hästarna vid liv. Och sen hade vi jättestora problem med föroreningar eftersom hästarna, ja, den här spannmålen kom ju ut på andra sidan hästen. Så att det var stora problem, inte minst i Stockholm. Så att det här...
Ja, man föreställer sig att... Ja, men, och nu ser ju föroreningen ut på ett annat sätt.
Ja, men det jag menar är att det pratas otroligt mycket att bilen släpper ut avgaser och så vidare. Men det var inte en ren och väldoftande idyll innan förbränningsmotor.
Utan, nej, nog kan jag tänka mig att det luktade en hel del skit.
Ja, förmodligen var det värre. Och om man tänker på föroreningarna av vatten och sånt från gödsel, jag menar, att ha den typen av enorma mängder då stora husdjur, det är ju inte bra för omgivningen heller.
Nej.
Jag tror inte att...
Nu är bilen husdjuren.
Ja, precis. Jag är ju väldigt glad åt att ha möjligheten att åka bil, men jag cyklar ju å andra sidan till jobbet också. Så att jag skulle säga att det ena behöver inte utesluta det andra.
Nej, det tror inte jag heller. Finns det någon uppfinning som du skulle vilja vara utan?
Så de flesta uppfinningar som jag skulle vilja vara utan kan jag ju välja bort. Det är det som är så fantastiskt.
Ja, men jag menar, som du tycker att mänsklighet, som det hade varit skönt om vi hade mänskligheten inte hade uppfunnit.
Ja, det måste ju finnas massor med sådana. Det finns ju schlagermusiken till exempel.
Är det en uppfinning?
Någon måste ju ha kommit på. Det är en maskin som borstar kor.
Ja, jag har aldrig sett något liknande.
Det ser ut som en biltvätt ungefär. Det är en stor arm med en gul borste som man ser på en film här som illustrerar hur den används. Så tvättar den kon. Men kon ser ganska glad ut tycker jag.
Ja, kon ser glad ut. Men det är väl kanske en bild av hela det... Alltså jordbruket är något som har genomgått en enorm förändring. Här tänker jag mycket på, alltså apropå utveckling, hur enormt mycket kunskap som har gått förlorad när man har gått från människor som har haft kunskap om hur man brukar jorden, hur man lägger den i träda, alltså att man måste bedriva växelbruk. Alltså framförallt kvinnor som har haft den kunskap inom historien som har bara försvunnit med den tekniska utvecklingen och storskaligheten av jordbruket och användningen av kemikalier som ju utarmar jorden på ett sätt som vi inte har kunnat förutspå, tror jag.
Jo, men det gäller inte bara jordbruk, det gäller ju industriell framställning av sånt som man förut tillverkade genom hantverk. Mm. Möbler, kläder, vad som helst. Nu är ju hantverksmässigt framställda saker lyxprodukter istället. Men då, om man köper den typen av jättedyra produkter, då blir man kritiserad för att man konsumerar lyxvaror och så vidare. Så frågan är, vad är det bästa? Att köpa en tröja för 3000 spänn som är handtillverkad av någon hantverkskunnig person, eller att köpa 30 tröjor för 100 spänn som är tillverkade i någon form av fabrik någonstans?
Nej, men då är det ju självklart bättre att köpa en tröja ur alla aspekter. Eftersom att det sliter mindre på jordens resurser på alla sätt än att köpa 30. Sen vet jag inte vad du ska med 30 tröjor till heller.
Men det finns någon som köper 30 tröjor.
Ja, absolut. Jo, jag ifrågasätter inte det.
Och samma sak med möbler. Om man köper en möbel för att ha den hela livet, eller om man köper nya möbler varje gång man flyttar och skickar de gamla till tippen.
Men här är vi tillbaka på liksom en av de diskussioner vi har haft tidigare. Och det är ju tillväxten. Eftersom att tillväxten ju gynnas av att du köper de där 30 tröjorna och inte av att du köper den enda tröjan.
Ja, tillväxten gynnas ju om jag betalar mycket pengar till en person som lägger ner mycket tid. Men det är ju bara det att då krävs det ju att de här resurserna kommer någonstans ifrån. Det är ju dyrare att köpa hantverksmässiga produkter. Och då kräver det ju att effektiviseringen sker någon annanstans i samhället. För det är ju genom effektivisering som vi uppnår tillväxt.
Men är tillväxt då nödvändigt?
Ja, det beror på vad vi vill leva på för nivå. Om vi vill leva under samma primitiva omständigheter som man gjorde under folkvandringstiden. Men då måste vi också, om vi tackar nej till tillväxt, då måste vi tacka nej till mediciner och till resor och till den typen av levnadsstandard som vi är vana vid. Till isolering av våra bostäder, till fritid. Vi köper ju oss tid på det sättet.
Ja, fast vi köper ju lånad tid eftersom att det sker på bekostnad av framtiden. Det jag menar är att vi tar ju tid från...
Det behöver alltså vi inte göra. Genom arbetsdelning skapar vi större tillväxt, vilket gör att fler människor kommer i åtnjutande
fast
av...
Fast vi har ju ingen arbetsdelning idag. Av det, alltså så här, det, är ju...
det har vi ju. Eller menar du att du tillverkar alla dina kläder, du nej. Sår din mat och du...
Nej. Jag menar att det är allt färre... personer som jobbar väldigt mycket och fler som inte jobbar alls. Så att i den bemärkelsen...
Fast folk kan ju jobba hur mycket som helst utan att skapa vare sig välstånd eller tillväxt. Jag menar, om du och jag bestämmer oss för att gräva en stor grop och sen fylla igen den, det kan ju ta flera dagars arbete i anspråk utan att vi har skapat någon form av välstånd. I Sovjetunionen fanns det ingen arbetslöshet, men de skapade inget välstånd för det. Så att dela på arbetet leder ingen... Gör inte
nej, men
någon
där dit. Kommer vi ju in på det. Det är liksom, när du tar Sovjetunionen på det absolut meningslösa arbetet. Och lika många arbeten här idag kan ju jag tycka är alltså arbeten som bara går ut för att hålla konsumtionen igång, för att hålla tillväxten igång. Då tycker jag vi måste ställa frågan, men vad är egentligen meningen?
Fast arbetet är ju inte ett självändamål. Arbetet handlar ju om att man ska skapa någonting som andra människor har nytta av. Det är därför det är så konstigt. I förra avsnittet pratade vi om arbetslinjen till exempel. Som om det var arbetet i sig som var det meningsfulla. Det handlar om att man ska göra ett meningsfullt arbete.
Ja, men är arbetena meningsfulla idag, tänker jag? Nej, mycket av det. Jag menar, vi konsumerar ju mer än vad vi behöver.
Och, alltså, tala för dig själv.
Problemet, nej men om vi ser till mänskligheten som helhet i västvärlden så gör vi det.
Och samtidigt så genom till exempel att vi har, när folk köper nya bilar så byter man ut den gamla, en mer bensinslukande bilen till en ny energisnålare. Det skulle vi inte kunna göra om vi inte hade en högre levnadsstandard och en ökad tillväxt som möjliggjorde det. Ta till exempel då ett land som Kuba där man då inte har skapat något välstånd men inte har någon arbetslöshet heller. Där är de tvungna att ha de här jätteomiljövänliga bilarna från 50-talet helt enkelt för att de inte har, haft möjlighet att skapa ett välstånd.
Som... Problemet med tillväxten som begrepp är ju att det är fullkomligt otillräckligt eftersom att det i det räknas in allt som också förstör jorden. Alltså krig, förstörelse,
allt. Det där är ju inte heller sant.
Jo, det är det ju visst.
I länder som till exempel Sverige, där vi har haft en stark tillväxt under 1900-talet, har vi också lärt oss att leva mycket miljövänligare än i länder som, ja, många utvecklingsländer.
Jo, men tack vare att vi exporterar de mest resurskrävande industrierna till andra, alltså till Kina eller till låglöneländer. Så att det sker ju hela tiden på någon annans bekostnad. Så jag tror inte på tillväxten som mått på välstånd.
Fast de länderna har ju också blivit miljövänligare ju mer tillväxt de har haft. Ju rikare de länderna har blivit, ju högre levnadsstandarden har blivit, desto mer miljövänliga har de också blivit. Det är ju inte så att till exempel...
Ja, men vi går ju mot en temperaturökning. Tror du inte på klimatförändringarna som en följd av mänskligt levande?
Det är klart att mänskligheten påverkar naturen, men vi kommer...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Inte att påverka naturen mindre genom att sänka tillväxten.
Jag menar, du tror inte det?
Svedjebruk till exempel är ju som när vi går tillbaka till den här tiden som du talade dig varm för, när människor jordbrukade själva. Det är otroligt omiljövänligt. När människor måste värma upp sina hus med att elda ved till exempel, det släpper ut massor med koldioxid och giftgaser i atmosfären, och man hugger ner skogen.
Jo, men jag talar inte om att alltså, vi kan inte gå tillbaka. Det är jag helt övertygad om. Däremot så tror jag på en omställning till en cirkulär ekonomi, och där tror jag det behövs mycket kraftigare politiska styrmedel vad det gäller högre skatter på råvaror och betydligt lägre skatter på arbete.
Jo, men det här börjar ju med att du är för en cirkulär ekonomi och sen letar du argumenten. Det finns ingen korrelation mellan miljöförstöring och tillväxt.
Jo, men det gör det ju.
Nej, länder med hög tillväxt är mycket bättre på att ta hand om miljön än länder som inte har det.
Ja, för att vi exporterar problemen.
Men ta då cirkulära ekonomier som till exempel, ja men återigen, hela det forna östblocket. De var ju inte dugg miljövänligare än det marknadsekonomiska västblocket.
Nej, men det var ingen cirkulär ekonomi i den bemärkelsen att man återanvänder resurser. Det är det jag pratar om.
Men vi återanvänder ju resurser inom marknadsekonomin också.
Fast i väldigt, väldigt liten utsträckning mot vad vi skulle kunna.
Men det som är så fantastiskt är ju att det är upp till dig och mig i en marknadsekonomi. Vi kan ju välja miljövänliga produkter i en marknadsekonomi. Det kan vi inte välja i ett samhälle som inte har en marknadsekonomi.
Ja, men jag tror inte vi kommer längre här, för jag tror inte att vi som enskilda människor kommer att klara av att skapa, inte som konsumenter, att skapa den omställningen.
Jag tror på de enskilda människorna. Jag såg Tetris här på en av skärmarna nyss. Spelade du Tetris?
Nej, jag vet inte ens vad det var.
Det är ett sånt spel där det är fyrkantiga klossar som faller ner uppifrån, och så ska man få dem att klaffa i varandra så att det blir som en jämn rad, och då försvinner den. Och om man inte lyckas med piltangenterna att få dem på rätt plats, då byggs det upp, och sen när det har byggts upp hela vägen upp så förlorar man.
Är det roligt?
Det var ju roligt då. Nej, men det är sånt här meningslöst tidsfördriv.
Men när höll man på med det?
Jag tror att spelet uppfanns redan på 70-talet, men det spelades när jag var liten på 80-talet. Så det är en sån klassiker.
Ja, men vad bra, då vet jag det. Men jag är väl lite... jag kommer ihåg när vi skulle börja ha datakunskap i skolan.
Ja.
Då ställde jag mig upp på första lektionen och så läste jag den här Tage Danielssons dikt om datorernas eventuella elakhet.
Du var motvalls redan då?
Jag var synnerligen motvalls. Det dröjde lång tid innan jag ens skaffade mobiltelefon.
Men har du accepterat datorerna nu?
Ja, absolut. Det har jag gjort. Alltså som ett arbetsredskap. Det är ju en avancerad skrivmaskin. Och mejl är bra att skicka till folk.
Men den här utställningen verkar i stor utsträckning handla om datorspel. Har du spelat datorspel?
Aldrig.
Aldrig? Ingenting?
Nej. Men du har gjort det?
Ja, absolut. Absolut. Jag tycker det är roligt. Däremot har jag lite svårt att relatera. Jag såg att Sveriges Television har börjat sända nu e-sport. Det är ju väldigt stort som sport, och det är mycket pengar som omsätts och så vidare. Jag har inga synpunkter på det. Däremot så undrar jag hur väl det funkar som publiksport. Då fick man se där, det var precis som vilken annan idrott som helst med kommentatorer och så vidare, och sen så satt det massor med folk i en stor, ungefär som en föreläsningssal, och sen de två lagen som tävlade i ett krigsspel då, de satt på varsin sida på scenen och sen projicerades deras skärmar på en jättestor duk. Men även om det sagt var jätteroligt att spela, så
måste det vara väldigt tråkigt att sitta och titta på andra som spelar datorspel, tycker jag.
Men, eller också är det ungefär som schack.
Ja, men det är väl också ganska tråkigt. Och...
Alltså det är ju en viss spänning i det för sig. Fast personligen så tycker jag det är roligare att liksom titta på skid-VM eller något sånt.
Ja, absolut. Du kanske skulle börja titta på e-sport då?
Nej, jag har ingen större lust faktiskt.
Ja, här har vi datorer från 70-talet. De ser hopplöst gamla ut.
Ja, alltså här ser man ju hur enormt snabbt det går.
Men apropå det som vi pratade om där nere när du frågade om liksom, det var värt med tillväxten och framåtskridandet och så vidare. Tänk om man bara bestämde sig för att nu ska vi sluta med framåt. Då skulle vi ju sitta med den här typen. Hon hade bestämt sig på 70-talet att nu är det nog. Då skulle du sitta med en sån här dator.
Nej, men jag har aldrig sagt att vi ska sluta med framåtskridandet. Däremot så tror jag att vi måste i högre utsträckning definiera... Alltså, vad är det vi vill med alltså jag är inte säker på att jag är lyckligare för att jag har en platt dator än att jag har den där datorn. Jag är faktiskt inte säker på det.
Men den sparar mycket tid. Annars hade du kunnat sitta på en vanlig skrivmaskin.
Och vad ska jag göra med den tiden? Det är ju en definition som vi gör utifrån samhällets värderingar idag att den tiden skulle vara mera värd.
Fast det är ju, nej, det är du själv som väljer. Ulf Lundell skriver fortfarande sina böcker på skrivmaskin. Mm. Varför skriver du på en dator?
Nej, men det är enklare besvärligt att sudda på skrivmaskin.
Ja, precis. Men du har ju fortfarande valet om det är så att du inte vill omfatta de här värderingarna. Då kan du välja dina egna värderingar.
Jo, men det är inte, alltså, vi har ett samhälle som går väldigt starkt i en riktning. Som människa vill jag ändå vara del av den gemenskap och de normer som föds, som skapar sitt samhälle. Annars får man, det är klart man alltid kan välja att isolera sig och leva som nunna i något kloster, men det tycker jag är rätt ointresserad av.
Men Ulf Lundell då? Han går ju i en annan riktning. Jan Guillou skriver också på skrivmaskin.
Ja, men varken Jan Guillou eller Ulf Lundell är väl mina stora idoler?
Nej, men de går emot den här utvecklingen. De skyller inte på samhället, utan de tänker...
Nej, men där är ju frågan om man vill... För mig handlar det om att... Det handlar inte om datorn som sådan. Det handlar om att jag hoppas att vi människor kan ta ansvar för framtiden som för kommande generationer också. Och då måste man sätta all utveckling som görs i relation till alltså vårt ansvar. Vad är det här vi tittar på nu?
Det här är ett spel som jag spelade väldigt mycket när jag var liten. Super Mario Bros. 1 till Nintendo 8-bitars. Det var höjden av underhållning då på 80-talet. Jag hade faktiskt kvar min 8-bitars Nintendo-konsol fram till förra året när blixten slog ner hemma och den tyvärr fick skatta åt förgängligheten. Tycker du att det här ser kul ut?
Nej, alltså jag måste ju vara världens tråkigaste människa, men jag tycker det ser helt urtråkigt ut. Men alltså det jag tänker är att visst, utvecklingen går blixtsnabbt, men jag tänker inte att vi människor faktiskt har förändrats så mycket sedan urminnes tider. Egentligen inte våra behov, inte vad som skapar mening, vad som gör oss lyckliga. Och det är därför jag tycker att vi lägger allt för stor vikt vid liksom värdet av den tekniska utvecklingen.
Jo, men även om våra mänskliga behov inte har förändrats, så har ju våra möjligheter förändrats tack vare den tekniska utvecklingen. Så de människor som levde då, de skulle ju ha haft helt andra möjligheter om de hade haft samma förmånliga teknik. Vi kan ju skatta oss lyckliga som har de här möjligheterna.
Ja, jag är glad att jag... kan leva och ha en bostad där jag kan vara varm, att jag kan äta mig mätt och att jag kan ha kläder på mig. Men,
och att du har en Mac som du kan skriva på istället för en skrivmaskin.
Ja, jag tror nog inte att det är det som definierar huruvida jag är lycklig eller inte.
Nej, men annars hade du ju kunnat välja bort den.
Ja, men då hade jag fått välja ett annat jobb.
Fast som sagt, jag, Ulf Lundell.
Ja, men jag har aldrig ägt någon skrivmaskin. Någonting var jag ju tvungen att köpa när jag skulle liksom investera i någonting att skriva på. Det är klart jag hade kunnat köpa någonting annat.
Men erkänn, det är ganska skönt med en dator.
Ja, absolut. Det har jag har inte ifrågasatt det.
Men du tycker det här ser väldigt tråkigt ut. Vad skulle du föredra att göra? Vad gjorde du när jag satt och spelade tv-spel som liten?
Förmodligen var jag ute i skogen. Eller läste böcker. Eller spelade kontrabas.
Jag spelade saxofon.
Ja. Nej, men som jag sagt tidigare, jag såg ytterst lite på tv och då var ju dataspel överhuvudtaget inte aktuellt. Alltså vi hade ingen dator hemma någonsin så länge jag bodde hemma.
När du valde att köpa en Mac istället för en PC, hur viktigt var det att den är så stilren? För det är ju en bärande tanke i hela Apples produktserie, att det ska finnas någon form av estetisk dimension också.
För mig var det viktigare att jag trodde att den skulle hålla längre än en PC.
Ja.
Och sen så ville jag ha en liten eftersom att jag ofta bär den med mig, eftersom att jag har mitt jobb med mig.
Men generellt då, hur viktigt tror du det är att mobiltelefonerna eller tv-apparaterna eller datorerna är snygga rent?
Alltså jag tror att man kan få människor att tycka att vad som helst är snyggt. Alltså någonstans har ju Apple bestämt att det där är snyggt och därför tycker alla att det är snyggt. Alltså det är ju, modet växlar ju hela tiden.
Fast är det verkligen Apple som bestämmer det? Är det inte snarare så att de har lyckats hitta någonting som människor gillar och därför så har de varit så framgångsrika?
Jag tror att det är en kombination. Alltså, jag menar, skulle de lansera en iPhone 7 nu som såg ut som jag vet inte vad, så skulle säkert folk tycka det var coolt ändå. För att deras varumärke tränger igenom.
Jo, men de har ju byggt upp varumärket på något sätt. Det kommer ju inte från Gud.
Ja, men till en viss gräns. Efter en viss gräns så tror jag att det där blir en flodvåg som på något sätt sköljer med väldigt mycket. Men jag tycker det är tragiskt att man inte gör saker som håller. Det tycker jag är det viktigaste.
Fast å andra sidan, tänk den där datorn vi såg där nere från 70-talet. Om den hade hållit, men den hade ju inte motsvarat då dagens tekniska behov helt enkelt. Eftersom vi har så mycket bättre program som aldrig hade kunnat användas på en sån svag och långsam dator.
Alltså jag tror att vi har så många fler program än vi överhuvudtaget behöver.
Ja, fast de används ju. Vi kan göra fantastiska saker. Musik, film, på sätt som inte kunde göras för 30 år sedan.
Absolut. Men musik har skapats i alla tider.
Det här var en produktion från